The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Filmade de ju på klubben också.
Ja, det gör
de. Nej, på Kino Royal.
Det är sensommar 2010 och Mile Markovic har släppts ut från sitt fängelsestraff för bland annat narkotikabrott. Och Dejan Rauscher har kommit på idén att bjuda över Mille till sin lägenhet i Gamla stan och låta honom ringa upp till kungavännen Christer Gustafsson. För under Dejan och Thomas intervju med Christer uttryckte han sig nämligen på ett sätt som kunde tolkas som att han knappt känner Mille Markovic överhuvudtaget. Och det stämmer inte överens med andra vittnesuppgifter hon har tagit del av. Så hon vill se vad Christer har att säga och Mille ringer upp honom.
Hallå, ja.
Tja Christer, det är Mille.
Ah, tjena, tjena.
Tjena, tjena.
Christer och Mille känner visst varandra. Och de börjar här att prata. Men det som Dejan och Thomas inte förberett Mille på är vad han faktiskt ska säga till Christer. Så Mille improviserar och hittar på att anledningen till att han ringer är för att han hört att Christer spridit rykten om att Mille är kokainist.
Rykte och skitsnackat snackar om mig, så jag skulle bara fråga om det stämmer någonting eller inte.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Det är skitsnack, va?
Ja, vad ska det vara?
Jo, för det är några tjejer som påstår, du vet, att jag använder kokain, att jag säljer kokain och sådär.
Ta tag i dem då. För att jag har ingen kontakt med kvinnor uttaget, vet du. Jag har ingen kontakt med de där människorna uttaget. Och det är sånt skvaller idag, vet du. Det är en bok som ska skrivas om kungen.
Jaha.
Men på något sätt verkar det här vara en bra ingång. För snart börjar Christer prata om boken om kungen. Och om oron han har inför den.
För att det är jag som har ett jävla dåligt rykte i den här boken som kommer ut.
Du har väl ingen dålig rykte, vet du?
Jo, men alltså, jag har ett dåligt rykte för att folk tror att jag... bara för att jag är en kåt jävla kille, va? Och att jag är generös med tjejer. Så har det gått ett rykte om att jag är en jävla hallick, vet du? Våra största fiender är tjejer.
Jag vet, men vad heter det?
Det är våra största fiender.
Men jag ska...
Det är dem vi ska se upp för.
Ja, men det är därför...
Det är alltså tjejer som... Det är alltså... Tjejer som har pratat omkring den här boken kring kungen, va?
Mm.
Det är 40-50 tjejer de har intervjuat som har varit med i Stockholm som har fått betalt. Vi reagerar väldigt starkt för att det här är inte klokt, va? För att de har ju fått ett förtroende att vara med på en fest där hans majestät är med, va?
Ja, så ska de inte säga det.
Ingen störde, allt var perfekt och akvavist. Källar var perfekt.
Ja, visst.
100% perfekt att vara i. Här lilla K lokal, bra mat.
Kungagängets största fiender är alltså de kvinnor som nu tagit bladet från munnen och börjat prata med journalister om deras upplevelser. Christer är besviken, för de här kvinnorna hade ju fått ett förtroende att vara med på de här spektakulära festerna med dessa högstatusmänniskor.
Jag ska kolla upp allting nu.
Ja, jag gör det.
Sköt om dig, Christer.
Sköt om dig, trevligt. Vi ses
någon dag. Detsamma. Ha det bra. Kram på dig.
Hej.
Hej.
Hej då.
Hej. Vad vill du bättre än det här? Har du hört det?
Jag vet inte, jag behöver
lyssna
på det.
Nej, men lyssna på det.
Thomas och Dian, som har suttit med och lyssnat av samtalet, har nu fått ytterligare vatten på sin kvarn att det som deras källor säger faktiskt stämmer. Men det här lilla fulspelet är inte det enda Mille kommer att ställa till med. I den här världen finns inga lojaliteter, och kort tid innan bokens publicering kommer Mille också gå bakom ryggen på Thomas, Dian och Tove. Du lyssnar på Motiv och på del 4 av 6 om kungaskandalen. I den här delen kommer boken Den motvilliga monarken äntligen att släppas. Mitt namn är Nils Bergman.
Just det. Sen är det så att jag ringer, det är min uppgift också att ringa resten av kungagänget.
Christer Gustafsson var den första av kungavännerna som författarna valde att kontakta. Nu när de är helt säkra på att alla i kungagänget vet om vad som är i görningen, är det lika bra att också börja ringa runt till resten.
Så jag tar dem i tur och ordning. Jag tror jag börjar med de lättaste. Det är, jag tror jag börjar med Noppe och Aje. Och båda slänger i princip på luren i örat på mig. Ingen av dem vill prata med. Jag berättar vad jag håller på med, eller varför jag ringer, vem jag är. Och de vet ju vem jag är och vad jag håller på med. Så att Noppe bara inte intressant, tänker inte. Han sitter i ett annat möte eller vad det nu är. Och Philipsson är ännu kortare. Han bara säger, där vill jag inte prata om, och så lägger han på luren. Lettström däremot, han är intressant, därför att Lettström är inte alls ovillig att träffas. Han till och med går med på att träffas flera gånger. När jag ringer upp honom första gången, så jag spelar in det samtalet, då säger han så här, ja, Thomas Sjöberg, ja, det är du som skriver en bok om kungen.
Thomas Sjöberg. Ja, det har jag hört talas om, det är du som skriver en bok om kungen.
Det är också lite så där, ja, men han låtsas inte riktigt veta. Han vet, jag tar med Thomas Sjöberg, så måste han tänka efter. Ja, det är du som skriver en bok om kungen. Det har jag ju känt till i över ett års tid. Det är bara löjligt, men det är ganska mycket spel för gallerierna mellan de inblandade här, mig inkluderad.
Och jag tänkte att om du skulle kunna tänka dig att träffas.
Absolut.
Ja, vad bra. Ja. Fantastiskt. När skulle det kunna ske så för?
Jag är precis på väg till Västerås så kliver in i bilen. Så okay. Att om du ringer mig när jag är tillbaka imorgon så kan jag hitta en tid.
Absolut. Jag ringer imorgon, Anders.
Bra.
Hej. Tack. Hej.
Men vi till och med bokar tid och dag och tid för att vi ska ses. Han ska på någon tjänstresa, man tillbaka, och så bestämmer vi en tid. Och precis några timmar innan vi ska träffas så mästrar han och ställer in. Och det här gör han vid åtminstone två tillfällen. En tredje gången vill jag minnas att det är. En tredje gången kommer vi extremt långt. Därför att vi bestämmer tid och plats. Jag ska infinna mig på Oscarsteaterns personalingång, för han är ju då styrelseordförande i Oscarsteatern. Och han skriver till mig att ta med skriftlig försäkran om källskydd och presslägg. Okej, okay, absolut, Anders Lettström, det gör jag absolut, pressläget. En försäkran, ett papper som garanterar honom källskydd, inga problem. Det är klart att han får vara anonym som källa, men jag undrar, Vad tänker han berätta för oss? Vad är han beredd att berätta för oss som kräver källskydd och presslägg och allt möjligt? Och jag mässar tillbaka och säger, absolut inga problem, men vi blir två stycken. Det blir jag och min medarbetare Dian Rauscher som kommer att träffa dig. För jag känner att vi måste vara två om vi ska träffa Lettström. Det är bara precis som vi var två när vi träffade Gustafsson, så vi måste vara två när vi träffar Lettström. Och då får jag tillbaka från Anders Lettström ett sms. Rauscher och så 15 frågetecken. Ja, jag skriver tillbaka. Är det ett problem? Får inget svar. Jag tror det några timmar innan vi ska träffas så får jag ett sms från Anders Lässtrum. Hej, jag kan tyvärr inte träffas idag. Jag måste ställa in vårt möte. Med vänlig hälsning, Anders Lässtrum. Och då undrar jag, vilket jag aldrig får veta, det är, han känner han till Diane Rauscher, det är klart att han gör. Har han vet vad hon har skrivit tidigare, ja det är klart att han vet. Att hon har skrivit om bordellaffären och Geijer, eller bordellhärvan och Geijeraffären. Och ja, min gissning är att, nej men alltså, Diane är ett rött skynke för det här gänget. De vet rimligtvis om att hon jobbar med kungaboken, men att han ska konfronteras med den kvinnan som är känd för att ha avslöjat män som har utnyttjat kvinnor. Det finns inte på han, i hans världsbild antagligen. Så att det här att Diane skulle vara med, det är nog det som skälper intervjun, tror jag. Och det är därför han ställer in en sista gång.
Det blir aldrig någon intervju med Lättström. Och han slutar helt att svara på Thomas kontaktförsök. Kvar återstår också beskedet från presschefen Nina Eld om huruvida kungen själv kan tänka ställa upp på en intervju. Det är inget författarna direkt räknat med. Men ända sedan Thomas skickade sitt mejl till Nina Eld med den förfrågan har han varje morgon i några veckors tid med bävan öppnat upp sin inkorg, nervös inför beskedet. Och till slut dimper ett mejl ner.
Väldigt kort mejl och väldigt formellt, en sån här standardformulering. Hej Thomas, tack för ditt mejl med intervjuförfrågan till HMK, men som dessvärre avböjer. Tack för visat intressen och sånt där. Med vänlig hälsning, Nina Eld. Alltså, det blev renare på något sätt. Okej, han tackar nej, fine. Vi fortsätter ändå.
Det är inte mycket tid kvar nu. Researchen är gjord, en mängd olika personer har intervjuats och Thomas har redan satt mycket på pränt. Men det återstår en hel del arbete och klockan tickar. Så Thomas, Diane och Tove åker ut till Thomas landställe för att tillsammans gå igenom allt material en sista gång.
Vi sammanställer allt och går igenom allt vårt material. Nej, men jag tror att vi barrikaderade ett helt rum. Att det låg papper precis överallt. Och att vi går igenom minutiöst vartenda komma i princip.
Det skrevs tidslinjer och det liksom det här klassiska, man kan nästan se det framför sig i filmklipp liksom, när man lägger ett blädderblock på bordet och bara gör en typ mindmap av massa människor. Och jag kände att det var nästan något historiskt som man fick vara med om.
Allt material som vi hade på bord och på golv och försökte bringa någon slags ordning i alltihopa med postitlappar och all dokumentation vi hade. Utskrifter av intervjuer, vem säger vad och hur hänger alla de här människorna ihop?
Och jag minns att Thomas högläste ur det avsnittet som handlar om Camilla Henemark, kurtisanen. Och att vi lyssnade, jag och Diane, och kände att det här är väldigt fint skrivet av Thomas. Det är liksom rörande. En berättelse om ensamhet och närhet. Och det är ju mycket i den här hela boken, det jag har tänkt på också. Liksom. Det handlar ju om att hitta tillhörighet. Och det är det ju även för vår monark att hitta tillhörighet. Samband där man kan bara släppa och inte behöva ha den här masken på sig. Inte behöva bära de här kronjuvelerna. Hitta sammanhang där han får bara vara sig själv. Det känns som det. En motvillig monark, som sagt.
Vi hade några fina dagar på sommarstället och det där knöt oss ännu närmare samman, oss tre.
Just där och då är boken i fokus. Den ska bli så bra som möjligt. Det längre perspektivet, vad som kan tänkas hända när boken släpps och hur den kommer ta sig emot, har de inte riktigt hunnit fundera på ordentligt.
Alltså, vi kan inte ens föreställa oss vad som väntar.
I min naiva enfald förstod jag aldrig vilken sprängkraft det var i det här. Jag förstod att det skulle väcka uppmärksamhet, att det skulle bli en del löpsedlar. Men jag hade ju aldrig kunnat drömma om vad som sedan hände.
I oktober så ringer min förläggare till mig. Han har blivit uppringd av Tommy Lindström.
En månad innan lanseringen ploppar den före detta rikskrimchefen Tommy Lindström upp igen. Den här gången kontaktar han inte Thomas, utan går direkt till Thomas gamla förläggare Per Jedin, som nu är styrelseordförande i förlaget Lind & Company, som ska ge ut boken om kungen. Och det Tommy säger till Per är att han är orolig över Thomas, som Tommy anser har pratat med opolitliga källor.
Och det här skrämmer upp Per Jedin, för han har ju inte deltagit i det dagliga arbetet med kungaboken som Kristoffer har, min förläggare. Så Per ringer Kristoffer och uttrycker oro för vad Tommy har berättat för honom.
När Per ringde så hade liksom Tommy Lindström gett honom en bild av att Thomas inte var seriös, att Thomas hade talat med fel personer och att Thomas källor var opolitliga.
Vi hör förläggaren på Lind & Company, Kristoffer Lind.
Det tyckte ju Per lätt allvarligt, för han är en trevlig person som alltid tror på folk som han pratar med. Jag var bara sådär, oj oj oj, har Thomas pratat med opolitliga källor? Nej, men det är ju inte bra, alltså, det var på den nivån.
Och Kristoffer ringer mig och berättar att Per är orolig för vad Tommy just har berättat för honom. Så här, det är liksom som viskningsleken, det kommer en helt annat i... Nej, men det är helt bisarrt därför att Tommy ringer till Per ringer till Kristoffer och Kristoffer ringer till mig. Och jag säger till Kristoffer, vi kan lugna Per. Tommy är ute och cyklar, han vet inte vad han pratar om, jag tror inte varför han säger så här. Men vi har inga problem med våra källor.
För att få rätt tid på det här och för att en gång för alla förstå vad det är Tommy egentligen vill och vad det är han är så himla orolig för, så bestämmer de sig för att ha ett möte i Per Jedins anrika gamla förlagskontor i de finare delarna av Östermalm.
Men sen minns jag ju när vi träffades där på kontoret, och det var ju helt surrealistiskt.
Tommy är sen till mötet, vilket han enligt Thomas alltid är. Han ger alltid sken av att han har någonting ännu viktigare för sig någon annanstans. Men till slut dyker han upp, och Per Jedin har dukat fram kakor, te och kaffe. Och ingen har någon aning om att det här mötet kommer bli riktigt obehagligt.
Vad som sägs under det här mötet är att Tommy berättar att han är orolig för min skull, för Thomas skull. Han vill inte att jag ska råka illa ut. Han vill inte, om han vore Säpo-chef så skulle han vidta lämpliga åtgärder.
Och då säger ju Tommy Lindström att de här människorna på Säpo ska man ju akta sig för. Och om ni bråkar med dem så kommer ju de att bråka med er. Och då frågade vi ju vad det var, och det var ju väldigt, väldigt luddig, men budskapet var ju väldigt tydlig. Bråkar ni med här så kommer det bli bråk tillbaka. Och sen så föreslog han, och det minns jag ju väldigt tydligt, att vi istället för att skriva den här boken skulle skriva en trevlig bok om kungen.
Det Tommy nu säger börjar mer likna hot än varningar. Och han nämner även att om Thomas fortsätter med det här kommer han behöva utstå en smutskastningskampanj. Något som senare också kommer att infrias. Allt det här är svårt att ta in, minns Kristoffer.
Nej, men det var någon slags overklighetskänsla att vi satt där och en för detta polischef hotade oss med att om vi bråkar med Säpo så kommer Säpo att bråka med oss. Det kändes liksom som att det var så osannolikt, så gick nästan inte på allvar.
Tommy har nu i alla fall gjort sig tydlig. Lägg ner boken om kungen så kommer de nog klara sig undan repressalier.
Så det finns ju inget bevis för, men det är svårt att se att han skulle ha agerat självständigt, utan att han måste ha gjort det på uppdrag.
Efter det här mötet ringer en smått chockad Thomas upp till Diana och informerar henne om vad han nyss varit med om.
Så han erbjöd Thomas att kungavännerna skulle ställa upp på om vi skrev en trevlig bok om kungavännerna och deras relation då med kungen. Ja, det blev ju en surprise.
Diane blir lika bestört av hoten som de andra blir. Men ingen av dem har någon som helst tanke på att faktiskt rätta sig efter Tommys uppmaningar.
Men jag tror aldrig Thomas eller jag någonsin överhuvudtaget ens övervägde att liksom inleda någon slags dialog med Tommy Lindström, och det fanns inte på karta. Om det var någonting som det här fick till effekt, så var det att vi blev ännu mer övertygade om att den här boken skulle ge ut, och vi skulle inte låta oss nedslås av hot.
Men som grädde på moset, när de tror att det inte kan bli mer uppseendeväckande, så möts de av ytterligare en surprise.
Det mest fantastiska med det här är att han kort därpå skickar ett mejl till Kristoffer Lind, alltså min nuvarande förläggare, han som ska ge ut boken om kungen, där han upprepar det han sa uppe hos Per. Han skriver ner det i en mejl. Ping, skickar det till Kristoffer.
Tommy skriver inte bara ett mejl, utan två mejl till förläggaren Kristoffer Lind och sätter därmed sina förtäckta hot på pränt. I det första mejlet skriver han, citat, Kristoffer, trevligt att träffas igår. Det skulle vara intressant att få läsa de avsnitt som handlar om livvaktsverksamheten. Är det möjligt? Frågetecken. Jag är fortfarande osäker på om er sakbedömning är korrekt. Jag tror att en förtalsprocess inte skulle vara bra för någon. Vore jag en representant för den andra sidan skulle jag låta skriva en trevlig och initierad motbok om huvudmannen och hans vänner. Jag tror att den blir läsvärd. Och man kan fråga sig varför ni inte etablerat en sådan kontakt med personerna och skriver denna bok själva. Fridens Tommy Lindström. Han återkommer senare med ytterligare ett mejl. Citat. God morgon Kristoffer. Mitt syfte har varit att värna om Thomas, min spökskrivare. Jag tycker att Thomas inte ska behöva utsätta sig för obehag, förtalskampanjer med mera och inte hamna i onåd hos dem som ska försvara vårt lands säkerhet. Jag menar att om någon angriper eller smutskastar vår statschef och eller ifrågasätter skyddet av vår statschef skulle jag som ansvarig tycka illa om det och vidta lämpliga åtgärder. Jag kan aldrig lägga mig i vad du och andra vill publicera. Bara uttrycka en åsikt om lämpligheten av Thomas deltagande i rykten och snaskigheter. Jag ser Thomas som en seriös och duktig författare och hoppas att han ska kunna behålla detta rykte. Jag hoppas att boken blir en sann och givande beskrivning av statschefen och hans umgänge. För en av dessa umgängespersoner har jag berättat om mina kontakter med Thomas och min oro för hans engagemang. Vänligen, Tommy Lindström.
Så att Tommy skickar alltså två mejl till Kristoffer Lind och där han bara upprepade det han sa under mötet, vilket är för mig obegripligt att en liksom företag toppsnut skriver ner sådana saker i ett mejl. Han pratar om hot och förtal liksom, och smutskastning och allt möjligt sånt. Ja, men det är ju bra för oss, för nu kan vi ju... Vi har ju det där mejlet, liksom. Det är de här två mejlen. Så att det är lite rörigt den här hösten. Det händer väldigt mycket på väldigt, och sen kommer ju... Bild Zeitung, den tyska, Tysklands största tidning. Axel Springer koncern.
Ja, men herregud.
Fadäsen med en av Tysklands största tidningar, Bild Zeitung, är något som DN minns mycket väl. Tysk press är generellt sett väldigt intresserad av det svenska kungahuset på grund av drottningens tyska ursprung. Och journalister på tidningen Bild-Zeitung har nu nåtts av vetskapen att gangstern Milli Markovic är en av källorna i den kommande boken om Sveriges konung. Samt att Mille också sitter på bildmaterial, bilder som är komprometterande för kungen. Men journalisterna vågar inte kontakta Mille direkt, utan går först via DN.
Och de ville ha hjälp med att få kontakt med Mille. De skulle köpa bilder. De här bilderna eller någon bild utav Milli Markovic. Och de ville hemskt gärna att jag skulle vara med under samtalet. Jag vet inte vad de befarade, att de skulle möta på någon sån här superbalkangangster med k-pist i innerfickan.
Dian går med på att hjälpa de tyska journalisterna med att styra upp ett möte med Milli Markovic. Journalisterna tar flyget till Sverige och möter upp Dian på Grand Hotel där hon har bokat ett bord. Mille är dock sen, men dyker slutligen upp tillsammans med sin kollega Micke Badelt.
Och sen helt plötsligt så dyker Micke Badelt och Milli Markovic upp med två unga snygga tjejer i släptåg. Och jag ser ju på dem att de är påtända, så de är inte klina. Och väldigt i gasen, så. Och jag kände bara, men gud, vad ska det här landa någonstans? Alltså Grand Hotel placerar oss i ett rum, men man märker på personalen att de på något sätt tycker att allt det här är väldigt obehagligt. Och det kan till och med vara så att de var förberedda på det. Jag vet inte. För att vi beställer in någonting, alltså te, smörgåsar, men det kommer aldrig. Och vi väntar och väntar och väntar och det kommer aldrig. Och sen så för de in oss i något rum Och vi får aldrig det vi har beställt. Det känns som att de vill bli av med oss. Och det tycker jag var så pinsamt att sitta i ett sånt sammanhang. Men då, och sen så kör Mille och Micke Badelt igång med förhandlingar.
Huruvida Mille faktiskt har några komprometterande bilder på kungen kommer att bli omdiskuterat senare, och vi kommer dit. Men i den här situationen påstår han sig i alla fall ha bilder. Smaskiga bilder som han och kollegan Micke vill sälja dyrt. Riktigt dyrt.
Och det var ju ännu mer pinsamt, för de började prata om belopp av 10 miljoner kronor skulle de ha. Det var deras bud. Jag tänkte, men vad fan är det här egentligen? Ja, men hade han sagt 1 miljon så hade jag kunnat, ja du vet, okej. Men 10 miljoner, det var ju så absurt så det var pinsamt. Och de här, jag såg att de här killarna började svettas och någon gick iväg och började ringa till sin chef nere i Tyskland och kommer tillbaka och försöker förhandla. Och sen så säger de så här, men skulle vi kunna få titta då på någon bild så att vi vet att vi inte köper grisen i säcken? Konversationen var på engelska. Och då säger, vad var det han säger, Mille? Att om de tittar på den här bilden, eller om det är så att de avslöjar något, eller inte, och inte köper den, så blev det väldigt hotfullt.
Mille vägrar att visa upp någon bild och kräver dessutom ett alldeles för högt belopp. Så det blir aldrig någon försäljning av bilder. Men Mille lämnas i alla fall med känslan av att han har något att bjuda på. Att han blivit en av huvudrollerna i det här dramat. Och det tänker han kapitalisera på. Så innan Thomas, Diana och Tove vet ordet av, så möts de av beskedet att Mille också gått dem bakom ryggen.
Men under den här tiden också så ringer ju plötsligt telefonen hos Annika Legat, som är då förlagets marknads- och pressansvariga. Det är Expressen-reporter som ringer och säger att vi har Mille Markovic, säger han plötsligt till Annika. Vi har Mille Markovic.
Det var aldrig uttalat att författartrion skulle ha någon slags ensamrätt på det Mille valt att berätta för dem. Och han har ju rätten på sin sida att berätta vad han vill för vem han vill. Så nu, bara veckor innan boklanseringen, så har Mille valt att gå ut med hela sin story för Expressen. Alltså den story som Diane ägnat så mycket tid åt att få fram. Vi hör Kristoffer Lind, förläggaren.
Och då fick man ju se faktiskt hur duktiga och skickliga Expressen är när de verkligen sätter in alla sina resurser. Känslan var att de satt inom några dygn, liksom satte 12 reportrar på att knäcka våra källor. Och inom 48 timmar så tror jag att liksom, de hade ringt till Lars Wiklund, de hade ringt till Christer Gustafsson, de hade ringt till Mille Markovic och så vidare. De hade till och med skickat en reporter till Finland, till det finska tryckeriet och sådär.
Och för ett ögonblick ser Thomas, Diane och Tove hur allt deras hårda slit de gångna 2 åren rinner mellan fingrarna på dem. För reporten som ringer upp förlaget säger att de kommer publicera Milles story inom bara några dagar.
Vi släpper den här storyn på tisdag, men vi väntar med att göra det om ni berättar allt för oss om bokprojektet. Hur ni har jobbat, vilka som har jobbat med det, vad boken kommer att handla om och så vidare. Så att om inte vi går Expressen till mötes och ger dem all information som de vill ha, så kommer man släppa en intervju med Mille Markovic.
Och just Mille Markovic var ju olyckligt att de fick tag på, för han gav ju då en intervju där han sa massa saker som vi inte ville skulle komma ut. Så att vi var helt enkelt tvungna att samarbeta med Expressen.
Men det hela löser sig så att alla till slut blir glada och nöjda. Författartrion har precis innan här valt att ställa upp och berätta väl utvalda delar av deras arbete för magasinet Filter. Och det hela slutar alltså med att Expressen väljer att köpa upp den artikeln istället, och som de publicerar i sin tidning. Det här plus att Expressen får första tjing på att läsa boken räcker för att de ska känna sig nöjda.
Och då sa vi okej, vi samarbetar mer om ni inte publicerar det här och sådär, och då får ni första tjing och liksom. Så då gjorde vi det, och då ville vi inte lämna ifrån oss materialet, så att de fick komma upp och läsa det på förlaget. Så att Mattsson och Alstlind och allt vad de heter kom upp och satt i mitt rum och läste.
Och den här artikeln är helt okej. Okay. Den berättar tillräckligt mycket för att vara intressant att läsa. Men tillräckligt lite för att inte avslöja vad det är vi kommer att avslöja i boken. Rubriken på omslaget på Fint i alla fall, kungen, kolon, äntligen avklädd i alla fall. Det berättar ju lite om, det ger en fingervisning om vad boken handlar om.
Vi är nu inne i november 2010. Boken ska precis släppas. Och författartrion känner att nu äntligen får det väl vara över mellan de konstigheter som omgärdat boken och deras arbete. Men i själva verket är det nu, när boken väl släpps, som det kommer börja bli riktigt märkligt.
Ja, herregud, då exploderade allting. Allt bara exploderade. Telefonen började ringa.
Boken Den motvilliga monarken släpps den 3 november och briserar alltså som en bomb.
Men livet blev helt omkullkastat. Allting handlade om den här boken. Det ringde folk från hela världen.
Ett stort tryck från media hade författartrion ändå förväntat sig. Men kanske inte riktigt ett sånt här enormt tryck. Det de inte heller förväntat sig är alla de ringar på vattnet som boken kommer att skapa.
Och det var ju spännande att se det genomslaget. Jag trodde jag aldrig jag skulle få uppleva det under min livstid. Det var ju kul också. Det var kul, det var jobbigt. Det var drama, det var som att leva i en surrealistisk film på något sätt. Det kändes overkligt.
Boken kommer att omkullkasta många personers liv. Och smutskastningskampanjer kommer att hagla efter det att kungavännerna trappar upp sina mörkläggningsförsök rätt rejält. Vi kommer till det. Boken Den motvilliga monarken säljer slut direkt och slår försäljningsrekord. Den säljer bättre än vad en Harry Potter-roman vanligtvis brukar sälja. Det är med andra ord högt tryck på den bok som så många senare kommer hävda att de givetvis aldrig läst.
20 000 ex på ett dygn. Alltså, medierna gör inslag i nyheterna. De besöker bokhandlare. De besöker akademibokhandeln där kungaboken finns i drivor. De besöker, tror jag, distributionshubben för boken och filmar när den lastas på pall.
Böckerna kommer i stora flyttkartonger och ingen var ju intresserad av boken och förhandsbeställer den innan. Men nu så är den liksom slut dag ett. När jag går på tunnelbanan så sitter någon med boken liksom precis framför mig och jag känner att det här är så surrealistiskt. Och varje dag är liksom som en ny spännande drama.
Jag tycker att vi kan låta hans privatliv vara i fred.
Men folkets reaktioner är minst sagt blandade. I den enkät som SVT gör ute på stan verkar de flesta luta åt att det här bara är skvaller. Och att även om det stämmer så ska kungen ha rätt till ett privatliv.
Men att han är statschef då, bör man inte kunna ställa lite krav på honom?
Inte den typen av krav, det tycker jag inte.
Så länge han håller sig inom det lagliga så får han väl göra vad han vill på sin fritid. Men det är klart att bilden av han kommer ju säkert förändras. Det tror jag. Han är väl någon form av representant för Sverige och skulle det då komma ut, och det har det väl säkerligen redan gjort i utländsk media, att han har sådana grejer för sig, så är det säkert inte bra.
I boken så är många källor, såsom bland andra Mille Markovic och en av kungens gamla livvakter, namngivna. Men de kvinnliga källor som Diane pratat med är källskyddade eftersom kvinnorna fruktar för sin egen säkerhet. Så de har benämnts med bokstäver såsom A, B, C, D och E. Och att de här källorna är anonyma tycks vara ett stort problem för läsarna.
Det är mig inte. Inte det minsta. Och framförallt på grund av att de är anonyma. Det är så fegt och så dåligt. Här uttalar man som saker och ting och sen står man inte upp för det.
Det är snaskigt tycker jag.
Ja, jag tycker liksom att det är ett storm i vattenglas. So what?
Men något som ändå verkat fastna för några av läsarna, vilket författartrion också uppskattar, är uppgifterna om samröret kungen och hans vänner haft med gangstrar och svartklubbar.
Det finns ju en litet frågetecken, det är ju hans kompisar för dåliga omdömen. Att liera sig med den här typen av restauranger med den bakgrunden på ägarsidan som man fick se igår, det är hur dåligt som helst.
För Tove Meijer kommer det här boksläppet få oanade negativa konsekvenser.
Jag hade ju bara tänkt att jag skulle stå med som tack till Tove Meijer för att du har tagit fram de här uppgifterna i slutet. Men Thomas valde att sätta mig och det hans namn på omslaget. Och där skedde ju liksom en förändring för mig, där jag gick från att vara researcher till att bli medförfattare. Och det kanske inte jag förstod i det just där och då. Det hade ju en stor innebörd. Det ledde ju också till att jag under en period blev av med jobbet på Sveriges Radio.
Det var av välvilja och för att visa uppskattning till sina medarbetare som Thomas väljer att ha med allas namn på omslaget till boken. Och det visar sig bli ett problem för Tove. Hon har sedan en tid tillbaka även arbetat som redaktör på Morgonpasset i P3, Sveriges Radio. Och hon har för sin chef också varit öppen och tydlig med att hon samtidigt arbetar som researcher för en biografi om kungen. Och det har inte varit några problem. Men nu, när boken släppts, blivit stämplad som en skandalbok och dessutom har Tove Meijers namn på omslaget, blir hon uppkallad till sin chef, som inte är glad.
Min chef säger till mig att du kan inte arbeta redaktionellt här nu från och med imorgon. Liksom. Du kan inte vara kvar här. Och jag kände bara, what?
En djupt förvånad Tove blir plötsligt av med jobbet. Eller rättare sagt, hon får sina arbetsuppgifter omfördelade. Eller rättare sagt, nedgraderade.
Vad fan har jag gjort alltså? Nu har jag inget jobb.
Motiveringen till det här beslutet är något luddigt, men kretsar mycket kring att Tove suttit på dubbla stolar. Vi hör Thomas.
Tove anses av sina chefer ha haft dubbla roller. Hon kan inte samtidigt vara medarbetare på Sveriges Radio och på det sättet förväntas eventuellt kunna vara delaktig i en nyhetsrapportering om en bok som hon också har varit medarbetare i. Och väljer då att plocka bort henne från sina arbetsuppgifter på Morgonpasset. Hon får någon typ av administrativ funktion som inte har med det dagliga produktionen att göra. I princip koka kaffe, vända på papper.
Kategorisera humorklipp.
Vässa pennor, någonting sånt.
Det var mitt uppdrag, sitta typ och skriva olika metadata på olika så här humorklipp. Det var bisarrt.
Men det här kommer inte gå obemärkt förbi. Tove blir givetvis mycket nedstämd över det här beskedet och söker tröst hos sin mamma. Det hon inte tänker på är att hennes mamma också råkar vara journalist på Dagens Nyheter. Hon gör inte själv något reportage av det här, men däremot lyfter hon det här för sin redaktion. Och vips, så är tryckpressen igång.
Men då när jag kommer ner i tunnelbanan då vid Sankt Eriksplan dagen efter, då är det liksom en löpsedel så här. Skrev bok om kungen, får sparken. Och jag fattar ingenting. Tänkte, hur kan det här ha? Men då är det ju min mamma liksom. Det var ju bara jäkligt konstigt att, hon visste ju inte att det skulle bli nyheter.
Hjälp kommer att komma från ett något oväntat håll. När Tove med tunga steg tagit sig till sin nya stol för att sätta igång med sina nya arbetsuppgifter, att kategorisera humorklipp, knackar en av hennes medarbetare henne på ryggen och säger att Jonathan Unge har sökt henne.
Jag tänkte att Jonathan Unge, han jobbar ju på så här tankesmedjan i P3, liksom komiker. Han tycker det här är helt galet och han börjar gå i bräschen.
Nyheten om att Tove fått sina arbetsuppgifter nedgraderade bara för att hon varit med och skrivit en bok som granskat kungens liv sticker rätt rejält i ögonen på Jonathan Unge. Och han skiter i att han själv arbetar för Sveriges Radio och bestämmer sig för att i radioprogrammet Tankesmedjan rikta skarp kritik mot sin egna arbetsplats.
Jonathan Unge, du har gått igenom det här med Tove Meijer och Kungen-boken.
Precis. Nu, låt oss liksom studera vår egen navel. Mm. Ett medium har ballat ur sådär lite extra. Sveriges Radio upptäckte på fredagskvällen den 29 oktober att den inte alls var ett public service-företag, utan en höna. Och en höna som dessutom var utan huvud.
Och vad som följer är ju att han dissekerar den här lilla storyn med min avstängning i Sveriges Radios bästa humorprogram. Och han gör det ju också på ett sätt som är väldigt slagkraftigt och väldigt roligt. Och jag känner mig ju otroligt uppskattad och känner bara, oj, det här verkar ju verkligen till min fördel.
Och Jonathan Unge tar avstamp i en intervju i Studio 1 i P1. Som programdirektören Björn Lövdahl ställt upp på. Där han ger svar på varför Tove har stängts av. Men Jonathan anser att Björn inte kommer med några bra svar överhuvudtaget.
Den risken måste vara
obefintlig. Det är ju det förhållandet som uppstått, att det visar sig i efterhand att hon har haft kunskaper som hon inte har bidragit med i arbetet här på Sveriges Radio.
Jag fattar ingenting nu.
Nej, jag förstår det riktigt. Vad han menar i alla fall, att hon har haft tillgång till, till massa liksom heta nyheter, och att hon inte har bidragit med de nyheterna till Sveriges Radio.
Va, är det det hon blir straffad för?
Det blir jag straffad för. Nu,
va?
Ja, precis. Men problemet är, för det ska man, informationen är alltså det som då Björn har rätt ut för oss, hela den här varför Tove är avstängd. Det är ungefär så här. Det har absolut inget med innehållet i boken att göra.
Nej, det sa.
Ett innehåll ledningen inte har en aning om vad det kan vara för något. Ett innehåll som kan ha tagits fram genom oklara metoder, vilket då inte är förenligt med SRs regler. Men som trots det borde ha gjorts tillgängligt för just Sveriges Radio. Plus att de inte då har en aning om vilka metoder det är, och de vet ingenting. Samt att Tove Meijer suttit på två stolar, kanske, så kan man se det. Men det är i och för sig något ledningen liksom inte har någon som helst aning.
Nej, det ska de kunna ha någon aning om. Nej, de har inte läst boken.
De vet inte.
Hur ska de kunna veta det?
Hur ska de kunna veta det? De har ingen aning. Då frågar man sig, vad kommer hända med Tove Meijer i framtiden? Är hon bara avstängd?
Liksom,
hur blir det? Är det två månader? Kommer hon få jobba redaktionellt och journalistiskt med morgonpasset igen? Vi frågar Björn.
Ja, vad som ligger i framtiden har jag ingen aning om.
Nej, men dra på Trisso. Det var väl en jävla, vilken högoddsare det var att du inte visste ett skit. Hur skulle man, det är bara något gått som en röd tråd genom hela den här 13 minut långa intervjun du har gjort med Studio 1, att du inte har.
Och det här blir ju då en liten skandal vid sidan om kungaskandalen. Därför att journalister är ju väldigt snabba att ta upp saker där de uppfattar att andra journalister behandlas på ett fyrkantigt och tondövt sätt. Och det här var ett klockrent fall där Sveriges Radio kritiserades för att agera på det här sättet, som skulle kunna tolkas som att man någonstans sprang kungahusets ärenden. Man straffar en medarbetare för att hon har varit delaktig i en bok som granskar kungen och kungens privatliv. Och det här var ju en debatt i debatten, kan man säga. Sveriges Radio kom inte särskilt väl ut ur den debatten.
Och gissa vad som möjligtvis kommer hända. Kommer Tove Meijer få sparken? Nej, det kommer hon inte. Det vet vi. Man kan nämligen inte få sparken från Sveriges Radio.
Nej.
Det fina är att vi alla går på skitkorta kontrakt som snart går ut. Är någon jobbig så behöver man bara sätta en person på att koka kaffe i 6 månader. Och sen man av med det problemet. Är inte det skönt? Va? Tack så mycket, Sveriges Radio.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sveriges Radio blir alltså något tilltuffsade. Och om de kände att det var jobbigt, så är det ingenting mot vad hovet vid den här tiden känner. För de har aldrig varit med om den här situationen tidigare.
Det är första gången någon överhuvudtaget skildrar kungen på det här sättet. Och att det då är en ökänd gangster som varit värd för kungagänget på sin svartklubb är ju spektakulärt. Så att det här präglade liksom hela...
I hovet råder det troligtvis fullständig kalabalik. För hur ska de kommentera detta? Ska de låta kungen kommentera det? Vad ska han i så fall säga? Och boksläppet har råkat sammanfalla med kungens årliga älgjakt.
När kungen till slut meddelar på en press, alltså det är det mest välbesökta pressmötet i älgskogen någonsin.
Ja, men älgjakten. Ja, jag kommer ju ihåg. Alltså jag kunde ju inte låta bli och skratta, får man säga. Får jag säga det?
I skogarna utanför Trollhättan hålls varje år en kortare presskonferens där kungen får uttala sig om sin älgjakt. Men det här året blir annorlunda för kungen.
Tidigare brukade det vara runt 15 journalister på kungens pressträff, men i år busslaster.
Och vi följer den här presskonferensen uppe på förlaget, hela gänget. Och stämningen är minst sagt nervös. Alltså vi vet ju inte vad kungen ska säga. Vi vet ju inte ens om han kommer att nämna någonting om boken. Och jag vet också att kungen blev starkt avrådd från sina närmaste medarbetare att säga ett ord om boken. För att vad han än sa om boken, med tanke på vår majestäts oförmåga att uttrycka sig klart och med liksom syntaxerna på plats, så bör han inte säga någonting om en bok. Han ska bara nonchalera den. Han ska inte sänka sig till den nivån helt enkelt. Och det har han med sig då sannolikt i bakhuvudet när han går ut och möter pressen. Och bland det första han gör är att börja babbla om boken.
Och det finns ju ett stort intresse, har jag förstått, inför en bok som har kommit ut.
Och så såg jag kollade lite runt omkring honom, hans medarbetare eller presssekreteraren. Det var någon ny kvinna som stod och såg jättenervös ut. Slet sitt hår. Och jag förstod ju att han hade fått strikta direktiv utav människor som borde men inte kunde styra honom. Men han är kungen. En kung gör vad han vill, eller hur? Sen om det sker någonting så finns det folk som tar hand om det som sker. Om det inte är bra.
Och jag, bara för att ni ska förstå, jag har inte hunnit läsa boken.
Han kommer ganska snart in på boken och stammar sig igenom 7 minuter när han påstår att han inte läst boken. Att han naturligtvis inte har tid att sitta och läsa böcker hela dagarna som kanske ni har, säger han och vänder sig.
Jag har faktiskt inte hela tiden att sitta och läsa böcker, tyvärr. Men på dagarna som ni kanske gör. Men jag kan inte recensera en bok som jag inte har läst, det måste ni förstå. Jag har elementivt fått mig förstå på grund av en massa rubriker vad som kan handla i den här boken och så vidare. Det är klart, det är inte så roligt att recensera en bok när man då blev olika rubriker som man tycker kanske inte är det där jättetrevligt att se. Och med tanke på de här rubrikerna och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar. Och ser framåt istället, för det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen har fått en lång tid tillbaka i tiden. Vi ser framåt och det ska bli fint och intressant för att jobba.
Och vad kan de säga? De kan ju inte komma efteråt och säga, kritisera honom. Vad fan säger du, din idiot? Vad hade vi kommit överens om? Det kan de ju inte göra. Det är det som är problemet för kungen, att ingen säger emot honom. Han gör som han vill.
Och det här finns ju för evigt, att det är historiskt pressmöte. Men han avslutar alltihopa med att säga att han har pratat med familjen och med drottningen såklart. Och de har bestämt sig att vända blad och blicka framåt. Och sen går han därifrån och svarar inte på en enda fråga.
Och därmed tackar jag för mig. Tack till er. Vi har mött nästa gång. Tack.
Vad är din uppfattning om sanningshalten i den här boken? Förnekar ni något som skrivs i boken?
Nu vänder vi blad, säger jag som kungen. Och då tycker jag att ni också ska göra det. Så går vi vidare. Jag vet inte om han trodde att det skulle bli så. Men han är ju van vid att det blir som kungen vill. Och hittills, innan vår bok, så hade han ju lyckats sätta journalister på plats. Eller hade aldrig blivit konfronterad. Annat är på ett väldigt hövligt sätt då, att man hade ställt någon fråga. Men han hade ju aldrig varit med om det här. Det var ju ett helt nytt scenario. Det var okänd mark för honom.
Att han inte hade läst boken var ju en besvikelse, måste jag säga.
Vad tänker du?
Jag är lite förvånad, för det var det man hade trott, att han hade kanske någon... Han hade en möjlighet här att säga någonting om sin besvikelse eller var gränserna ska gå för privatlivets frid och så vidare. Han tog inte det tillfället.
Efter den här presskonferensen skapas en ny våg av spekulationer. Men som kretsar kring vad kungen egentligen sa och vad han egentligen menar.
Och det ska bli fint och intressant för att jobba.
Hans sista ord innan han lämnar presskonferensen är: det ska bli fint och intressant för er att jobba. Vad betyder till exempel det? Det är ingen som vet och som ingen kommer att få något svar på. Men att kungen inte dementerar uppgifterna i boken är stort för författartrion, som ser det som en liten vinst.
Många tolkar det som att han bekräftar att det som står i boken är sant eftersom han inte förnekar det. Och andra säger att han genom att inte dementera det så har han inte heller bekräftat det. Så att vi vet inte. Vi vet inte vad kungen menade. Jag tror att han inte har läst boken, men han har förstått vad den handlar om och han inser att det är kört. Och det bästa är väl någonstans att vara så ärlig som man kan, men ändå inte säga för mycket och sen säga att vi går vidare eller någonting sånt. Så han väljer den här tredje vägen som då blir den mest svårtydda.
Då kändes det som att han dementerade ju inte det som stod i boken, utan han klarlagde att han tänkte gå vidare, liksom tabla rasa, nu börjar vi om. Och det kändes ju ganska skönt för oss, faktiskt.
Jag tyckte lite synd om honom, men den jag verkligen tyckte synd om, det var ju hans fru, drottning Silvia. Alltså jag förstod ju vilken fasansfull upplevelse det här var för henne, att det exponerades. Kunskapen om deras sätt att leva på, det hade hon ju redan. Hon visste ju det här. Och antagligen så tyckte hon att det var fruktansvärt med det här gänget som levererade såna här upplevelser för hennes make. Och med facit i handen så här lång tid efteråt så kan ju jag nästan föreställa mig någonstans att hon kände sig ganska nöjd med att det här kom upp och att det kanske blev någon slags stopp på det livet som han levde, som hon inte kan ha mått speciellt bra utav. Även om det var fruktansvärt då. Och vi blev de som levererade de hemska nyheterna. Men det var ju inga nyheter. Men som exponerar dem.
Men du är övertygad om att Silvia visste om det här?
Ja, jo gud, det har vi ju, alltså det hade vi ju hört berättelser om. Ifrån olika källor, i olika sammanhang, hur förbannad hon har varit på det här gänget runt omkring kungen som har dragit ut honom på dåligheter, eller vad man ska kalla det för. Jag kunde ju inte låta bli och gilla den presskonferensen. ungefär som nästa, som var riktigt sensationell när det kommer gangsters in i spelet.
Som tidigare nämnt så är det alltså nu först som den här historien börjar bli riktigt galen.
Man skulle kunna tro att det skulle ta slut med det här nu. Kungen har kommenterat boken för första gången. Vad finns det mer att rapportera om? Ja, men...
Det visar sig att det kommer finnas mycket mer att rapportera om. Och den här gången är det inte författartrion som sätter någon snöboll i rullning. De har gjort sitt och kan nu för första gången sitta på åskådarläktaren och titta på då kungens vänner trasslar till det för sig själva och för kungen.
Nästa stora grej som händer, det är ju liksom mörkläggningsförsök nummer... Jag skulle egentligen säga att mörkläggningen börjar med att man försöker tysta Camilla Henemark. Andra försöket till mörkläggning är ju när de skickar fram Tommy Lindström. Hans ganska klumpiga försök att stoppa utgivningen av boken genom att hota om förtalskampanj mot mig och åtgärder från Säpo. Den tredje mörkläggningsförsöket kommer ju nu i början av december. För då får man läsa i Aftonbladet att kungens vänner har anlitat gangsters för att tysta Mille Markovic. Det här är en sensation, om det är sant. I korthet, kungens vänner har ett hemligt möte i Zagreb i Kroatien träffat Milan Sevo och Daniel Webb. Milan Sevo är en serbisk utpekad gangsterledare, jag tror han till och med kallas för gudfadern. Han är ingen stor gangster, han är inte dömd för några stora grejer, men han misstänks för inblandning i det stora rånet mot värdedepån i Västberget, så kallat helikopterrånet. Daniel Webb är en... Han har en hel del i sitt belastningsregister. Han går under benämningen livvakten till Milan Sevo. Så det är Milan Sevo som är gangsterkungen i kvällstidningsvärlden och Daniel Webb är hans livvakt. De har träffat kungens vänner i Zagreb. Uppdraget är att lösa problemet Mille Markovic.
Så kungens bästa kompis stämmer möte med gangstern Milan Sevo och hans livvakt Daniel Webb.
Vad Anders Lettström inte vet är att Daniel Webb som en livförsäkring har med sig en inspelningsutrustning till de här förhandlingarna.
Då berättade jag att du hade sagt att han, Mille, kunde tänka sig att dementera. Mm. Och då ville han ha betalt för det.
Och det här kommer få ringar på vattnet. Men det kommer ta ett halvår innan nyheten verkligen briserar.
Men i ett av de bandade samtalen som Aftonbladet publicerar idag säger Anders Lettström att han talat med kungen om att källorna skulle dementera sina uppgifter.
Det var vad paketet innehöll. Och då nämnde jag det här då för kungen.
Och när det här verkligen briserar blir det till en större skandal än själva boksläppet. Kungens vänners agerande bekräftar nämligen mycket av det som står i boken och som kungavännerna gjort allt för att försöka dementera.
Och den som orsakar den nya kungaskandalen är kungens äldste och bästa vän, Anders Lettström.
Det dröjer inte länge innan kungen själv måste bemöta det här. Och det gör han i en mycket uppmärksammad intervju.
Kungen kände alltså inte till att han skulle kontakta grovt kriminell?
Ingen aning.
Du har lyssnat på Motiv och på den fjärde av sex delar om kungaskandalen. Serien om kungaskandalen är en samproduktion mellan Tall Tale och Zenaida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Med producent Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att du lyssnar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.